Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes, Acast och andra ställen där du hittar podcaster. Hoppas att ni ska tycka om det här avsnittet som är det första för 2018. Trevlig lyssning. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Du Karin, vi är tillbaka efter lite juluppehåll och sådana grejer. Hur har ledigheten varit?
Jag har varit ledig. Eller jag, ja, den har varit bra. Ja. Eller jag tycker ju hemskt mycket om att vara ledig, tror jag.
Du, det gör jag med.
Så.
Alltså, åh, vad skönt det är. Jag älskar mitt jobb, men åh, vad skönt det är att inte behöva gå upp tidigt på morgonen. Vad skönt att inte behöva liksom så här planera varje minut av sin dag. Nej, men det är skönt.
Ja, det är skönt och det är skönt. Alltså, jag har ju liksom numera en ganska stor familj. Alltså de är vuxna, de är vuxna, de är verkligen inte, men de är äldre. Så att man kan liksom säga så här, nej, men nu sover vi till 10 alla människor här i den här familjen. Så att det är schysst. Lite sådär tonårsbråk har vi ju haft naturligtvis. Sånt där som man måste leva med. Men annars lugnt och skönt. När väl julen var över.
Ja, just. Jag träffar förvånansvärt många människor som när man frågar om hur julen har varit har ett och samma svar. Nej, ingen har varit sjuka och ingenting. Och man blir så här, är det era förväntningar på? Det är en grej som jag inte förstår som inte ingår i så här familj med barn och grejer. För det är så här, hopp. Och sen är terminen igång igen och man fortsätter och så är det så. Det är, alltså den här liksom starta terminer igen, det är så himla fasligt stort hål. Liksom det är så här, när sommarlovet ska börja, när sommarlovet ska sluta. De här skarvarna som är här vid jullovet, man ska inte förringa dem. Det är guldkorn. Första dagen, måndag morgon, liksom 8.00 när man är på skolgården och vårterminen börjar. Det finns någonting inte alls lika stort som när läsåret börjar, men ändå någonting coolt i det. Jag var på ett möte med min rektor precis i morgonen. Så vi började lektion 8.20. Så. Vi var för 8-tiden, gick jag bort henne, så att vi pratade om massa olika saker vi behövde reda ut. Och så är plötsligt var klockan 8.19. Och jag har liksom lektion själv med min grupp. Så jag känner, nu måste jag chop så här. Nu är vi klara. Vad som än står på den lista. Liksom, så. Skynda mig, gå lite snabbt över skolgården. Så kommer den av fyrorna i grannklassrummet som jag undervisar ibland. Jag springade. Jag visste inte att skolan började idag. Jag har inte ställt någon klocka och ingenting. Jag bara springer förbi. Men jag tänker, där är urtypen av måndag månad. Det var liksom helt galet. Sen, tre steg exempel. Och sen vände eleven tillbaka och så gick ut samma och pratade. Och så. För att hon fattade att okay, men jag är också sen, då är det inte så himla farligt. Hon bara säger, ingen aning om vilken veckodag det är, vilken dag som händer överhuvudtaget, vad är det som händer. Nej. Jag plötsligt ska man vara tillbaka och kommer springande i full galopp.
Ja, ja, det är fint. Det är väldigt fint. Det är väldigt fint. Ja, men det är ju något bra. Alltså precis lika mycket som jag gillar att vara ledig, precis lika mycket tycker jag om när det drar igång igen och liksom man får börja jobba. Det är liksom lite skönt att det, är liksom, det finns ju någon anspänning i att gå och vänta på att börja också.
Ja. Alltså absolut, det sista dygnet där. Ja. Jag har inte så här jobbångest eller så söndags så måndagsångest eller vet jag. Men det är det finns ändå någonting som bara, nu kan vi inte bara komma igång. Jag är ändå här, man får ändå hålla sig lite så. Man börjar liksom göra det sista man måste göra innan man... Så.
Ja, man bara känner att, nej men nu får vi. Eller så bara skiter vi det. Jag är bara såhär, nej nu tar jag, blir jag hemmafru istället.
Just det, ja men precis. Det kan man göra. Ja. Jag tror att folk som blir sjukskrivna, det är en reflektion som jag haft de senaste loven. Jag tror att folk som blir sjukskrivna, många människor gör nog så att de går på lov och tänker, fasen vad skönt, jag har väntat efter det här. Man pressar sig fram till lovet för att åka ut. Och sen nu känner man, nej, jag fixar inte det.
Nej.
Det måste vara en ganska vanlig väg ut.
Liksom så. Ja, men precis. Att det här, jag mår inget bra. Ja, men precis.
Kommer inte tillbaka. Liksom. Lite sorgligt, men jag tänker att det ska man vara försiktig med.
Ja.
Hopp.
Precis, och vi ska ju spana lite mer här idag. För det är ju det som den här podden går ut på.
Precis, så är det.
Har du någon spaning, Jakob, för dagen?
Någon spaning för dagen? Alltså, vi har släppt ett avsnitt i där vid nyårsdagen alltså, om spaning inför 2018. Fantastiskt bra avsnitt, kan vi säga, eftersom vi inte har så mycket med det att göra. Utan vi bjuder in lite olika gäster som pratar lite om det. Det var himla intressant att få liksom så. Jag har gått och tänkt på det i flera dagar. Deras liksom individuella spaningar, men också den gemensamma röda tråden framåt. Mm. Vad finns det att vänta det här året? Och så inser jag att jag vill sätta mig in i och läsa den här tillitskommissionens olika texter och så här, uppdrag och vad de har kommit fram till eventuellt hittills och så. Mm. Det är något jag är lite intresserad av. Dels eftersom jag är fackligt engagerad, dels eftersom det finns någonting i det. Alltså det känns som att det har varit ett långt arbete bakom att komma fram till hur ska vi etablera tillit och hur kan vi göra upp med konstiga marknadsmodeller som liksom är i vägen för lärare och elever att göra sitt jobb. Så.
Mm, jag tror verkligen att den här tillitskommissionen har ju fått jobba länge och den är fascinerande. Mm. Jag tycker det är spännande att den faktiskt gick som en röd tråd genom hela spaningen. Mm. Det var ju nästan liksom så att var och varannan nämnde den eller nämnde tillit som ord. Mm. Och någonstans så kan jag ju känna, i vårat program alltså, och någonstans kan jag ju känna att jag var lite överraskad över det. Ja. Helt klart. Och att det var så etablerat.
För det är en process som finns ovanför lärarnivå. Liksom. Ja, det är inte så mycket i klassrummen än, utan det är snarare om så här styrning och ledning. Och så. Mm. Det kommer komma till lärare och så sen också såklart, för det påverkar oss. Men liksom så, det finns det ännu så länge. Och jag tycker det är intressant. Jag hoppas att det blir ett fokus och ett perspektiv när vi går in i valåret 2018 och avtalsåret. Avtalsfrågorna kan vi prata om senare. Men om man tänker utifrån valet och politiker och så känns det som att det har varit väldigt spännande att se en valrörelse där skolan diskuteras utifrån ett perspektiv av att vi litar på professionen. För en del av det, en konsekvens av det blir också att då finns inte så mycket utrymme för liksom populistiskt floskel tjofräs, utan då får man liksom ändå tänka så här, där vi lägger fast riktningen och vägen, då får liksom professionen sköta så. Mm. Jag hoppas verkligen att vi får se det så. För jag står inte riktigt ut med mer detaljstyrning.
Nej, absolut inte. Jag tror att vi skulle må bra av som land, tror jag, att lägga fast liksom lite vilka olika roller som vi har i skolan och i alltså i skolans styrning. För att det är klart som attan att i ett samhälle så är skolan ytterst politisk. Mm. Eftersom att det är ju det sättet man formar de medborgare som man vill ha, och det måste ju bestämmas politiskt. Det finns ju inget annat sätt att bestämma det.
Nej, självklart.
Alltså vad skolan ska innehålla. Det tydligaste exemplet tycker jag på det är ju faktiskt att när jag har varit i två diktaturer och studerat skola, både Abu Dhabi och Kina, och de har ju inte ämnet samhällskunskap.
Nej, såklart inte.
Såklart inte. Och det är ju där vi är väldigt duktiga alltså i Sverige, att lära ut till unga människor att vara kritiskt granskande och sådär. Och någonstans så är det klart att politiken ska ju vara med i allra högsta grad när det handlar om kunskapssyn och vad som är viktigt och vad som ska vara tongivande i våra styrdokument och så vidare och så vidare. Men det är jätteviktigt att de sen backar. Mm. Och litar på att okej, det här vill vi att ni ska paketera åt oss.
Just.
Och nu gör ni det.
När man från lagligt håll, ja, det kanske. Alltså timplanen är ganska så här, är redan en detaljstyrning. När man går och pillar den så är det under en del av det startade uppdraget. Men det är också så här, det är ju ingen som kan säga att 100 timmar mer matematik är en grej som faktiskt behövs på alla skolor i Sverige. Samma sak som jag läste en intressant artikel om alltså forskningsbakgrunden bakom människor som menar på att säga idrott varje dag i skolan. Så. Det finns ett program som heter Puls för lärande. Eller sånt där. Mm. Det går ut på att liksom man har lite gympa i början på varje dag och så ska man liksom ha lite teoretiska pass efteråt, så visar det sig att man presterar mer, sägs det. Men det finns inte mycket bra forskningsgrund bakom det, menade den här artikelförfattaren. Och att liksom hur det är bara en grej som man sprider för det låter bra och det verkar bra. Och det är så här, det är liksom så här, ingen kan vara emot mer fysisk aktivitet.
Nej.
I skolan, för att liksom ett hälsoideal är svårt att liksom argumentera mot så. Och det är klart att vi ska ha det. Men på vilka grunder är det? Vad gör det med liksom ämnet idrott och hälsa? Och vad gör det i relationen med varandra? Vi har idrott för att prestera bättre i matematiken och så. Men det är ingen som vänder på det och säger så här, om vi lägger lite så här teoretiska ämnen innan så kanske de blir lite mer peppade på att sen gå till idrotten och prestera bra där. Alltså det finns ingen som liksom tänker att det ena ska leda in i det andra på ett annat sätt. Så det finns massa aspekter av det. Och jag tror att det är en sån grej som politiker gärna drar med. Vi har flera riksdagspartier som inför förra valet var så här, vi ska ha idrott varje dag på schemat, vi ska ha det här varje dag. Som jag säger, ja men det där är inte riktigt det som ni ska vara med och styra på något sätt. Så.
Och jag har ju en idrottslärare här på skolan som gärna pratar om just det du pratar om nu, puls för lärande. Men vill absolut och det bestämdaste hålla det ifrån idrottsämnet, för idrottsämnet är något helt annat. Det får absolut inte handla om att man får fler idrottslektioner, utan det måste handla om att det är lek och rörelse på alla individer, så att alla kan delta. För att när det kommer till idrottsämnet så blir det ju så lätt prestation. Om man säger att man ska slå sin volt eller man ska hoppa sina en meter eller, det här minns ju alla liksom från skolan, tänker jag. Och det är ju liksom lika mycket prestation som i matten eller i bilden. Det önskar vi inför valrörelsen. Vi kommer att följa, vi får väl se vilka manifest som kommer. Jag har ju sett Anna Ekström som har gått ut och pratat om bildning i skolan. Det börjar ju någonstans krypa lite. Eller hur?
Just det. Men precis, det kanske är så. För alltså de senaste valen så har ändå skolan varit den hetaste i frågan. Känns det som om man har gjort olika undersökningar. Så kommer det inte bli det här året. Det är väl en spoiler. Så. Jag vet inte om vi är topp 5, för det är så mycket andra frågor som handlar om. Jo, antagligen är vi typ femte plats eller något sånt. Men där kanske ändå finns en väg in och prata om det utifrån hela den här fake news-grejen och liksom så här, vad behöver folk kunna förklara sig i samhället idag, vad behöver folk kunna förklara i samhället i framtiden. Och det är bra, för där kan man inte bli lika populistisk, tror jag. Jag får inte lika detaljerat populistisk.
Nej.
Vad är liksom lösningen på det? Alltså, så här, det finns inga snabba lösningar på det, utan då måste vi prata om de stora frågorna. Vad vill vi ha för skolsystem, vad vill vi ha för mål, ambitioner, vad krävs för att komma dit, vad är det som behövs så, för att klara sig i en komplex okänd framtid.
Ja, precis, absolut. Himla
tjusigt.
Ja, men vi hoppas på det och vi ser fram emot det helt enkelt.
Du, verkligen.
Eller hur?
Jag tror att det blir superbra. Du, jag jobbar med en superintressant grej i morse som jag hade kunnat förutse. I mitt klassrum så har jag en bokhylla som jag fyller med böcker där eleverna kan få se, liksom, så här, låna vad de så.
Spännande.
Ska vi se en bild på denna.
Då blir jag genast med en gång avundsjuk på att du har någonting som heter ditt klassrum.
Bra, så. En bok eller en billig bok eller som är full med böcker. De kan liksom hela tiden så här, istället för att gå till ett annat hus där det finns ett bibliotek. Så här, men jag backar den full med böcker. Så. Och så ibland så ställer jag dit saker, ibland så pratar jag om, ibland så bara smyger in böcker. Så. Under lovet så fick jag hem världens viktigaste bok som är utgiven av RFSU. Som handlar om så här, killar och tjejer och pubertet och allt sånt där. Som är skriven för barn i mellanstadiet. Så jag tog med den, ställde den i klassrummet där bak. Jag har med lite andra böcker som jag tänkte prata om. Jag tänker att jag väntar med den, för vi ska ha lite där NO-teman om kroppen och grejer senare. Då kan jag introducera det. Lektionen börjar 8.20. 9.20 är det rast. Då har jag noterat att mer än hälften av mina elever har sett den, hittat den, bläddrat i den och smygpratat om den. De blir såhär, okej. Tja, kul att ses. Och då inser jag att det är kraften av böcker någonstans. Det finns ju någonting ascoolt i det, att kunna introducera liksom, det är 90% skönlitteratur såklart i den boken. Men att då kunna introducera faktaböcker om sådana saker som de bara såhär dör av att få veta mer om. Men inte riktigt våga fråga eller prata om, men också bara helt andra ämnen. Jag introducerar någon så här bok om så här kartgeografi och de bara man blir så här, du driver just nu. Det måste vara så, men det var det inte. Men ja, det var fint.
Ja, men jag sa just det, att jag blir lite avundsjuk på att du ens kan göra det. Att ha en bokhylla i ditt klassrum. Jag funderade genast på vad jag skulle ha i min bokhylla i mitt klassrum, men jag har ju inte den relationen så till mina elever.
Jag undervisar i tre grupper i tre olika klassrum just nu. Så. Vi har fyra grupper, jag är alternerad mellan alla fyra. Men säg att kanske hälften av min undervisning är med en specifik grupp. Så, så därför har jag ändå mitt klassrum där jag har mina mentorselever. Så. Du skulle kunna ställa en bokhylla här i korridoren någonstans? Alltså om du verkligen ville gå liksom attack med det där.
Men jag skulle ju vilja ha liksom att kunna följa upp eller vet, kunna...
Jo, visst.
Och vi har ju världens finaste bibliotek och där håller vi på att se till.
Jo, men om du funderar på vilka elever det är som inte går in i det biblioteket. För det var det som var min diskussion. Jag insåg att liksom, vi lokaliserar två olika hus i vårt arbetslag och så det andra halvan av arbetslaget har biblioteket och mina elever är inte det. Och då kan jag antingen ha en tid i veckan när jag skickar dit dem själva och bara rota runt i en kvart och sen måste jag kunna jaga tillbaka dem. Och så vi har känt alls för det. Och då tänker jag att då går jag hellre dit och hämtar böcker och så liksom fyller jag upp ett eget. Så har jag det närmare och så får det vara liksom så.
Jo, men det finns ju en vettig poäng i det naturligtvis.
Ja, jag vet. Man kan fronta böcker, ja. Det är väl rimligt i ett klassrum.
Och det är ju, ja, precis. Och man behöver fronta böcker. För att liksom, det är ju som mina elever brukar säga, som gillar att läsa. Mm. Att de som inte gillar att läsa, det är ju de som inte har hittat den rätta boken.
Det
finns ju liksom böcker fram.
Nej, det finns en jättetydlig koppling i det. När jag hade hand om vårt skolbibliotek ett tag som en extra uppgift så gjorde jag en ganska tydlig kartläggning mellan elever som mina kollegor som undervisar svenska då tyckte att det här är de som inte går, alltså läser så bra. Och det är elever som själva tittar på det svårt att hitta böcker. Och det är ju liksom två tabeller som är exakt samma tabell, om man säger så.
Ja.
Det är ju ingen som avviker från det. Så, utan det är precis det sättet. Och det funkar inte så bra. Då är det bra att ha nära böcker utan att kunna sticka händerna på dem och, så, tänker jag.
Absolut. Ja, och det blir ju mer och mer så ju längre äldre våra, eller som ju mer våra barn lever i det här samhället där man liksom googlar. Jag hade en sån jätterolig upplevelse faktiskt under julhelgen. En väldigt liten så här sidospår, men vi satt och tittade på Bron, och har man inte sett Bron så gör man det för att det är skitspännande.
Jag har inte sett Bron, men det kommer.
Ja, du får ju se Bron. Ja. Den här TV-serien med Saga Norén, länskrim Malmö, så bra. Men så satt vi där med våran mellanson som ville vara med oss, och han tittar ju inte på så mycket TV för att han har ingen ro i kroppen.
Ja,
men det gjorde han, och då helt plötsligt blottade det sig en kunskapslucka i det här ordet alibi. Vadå alibi? Vad är det? Hade han ingen aning om 12 år gammal, och då fick vi ju liksom...
Det är ganska rimligt.
Ja, så fick vi reda ut det. Det var ju lite roligt. Så nu vet han ju vad alibi är.
Det är superintressant.
Ja, så. Och det kommer han ju ha med sig. Samtidigt som han vet precis hur man steker en köttbit. För det här har han sett på YouTube.
Ja, men det är som man nöder loss olika saker. Och jag tror, som en parallell till det, så tror man ska utmana sina förståelser av vad som är liksom så här åldersadekvat. I alla fall inom vissa gränser. Man ska inte liksom så här kränka dem. Men jag tänker så här, man ska hela tiden utmana förbi och så. Jag introducerade en bok för mina elever. Den som vann det där Augustpriset för barnböcker. Fågeln i mig flyger vart jag vill, eller något annat sånt. Det är en bok skriven av, måste jag kolla, Sara Lundberg, som handlar om konstnären Berta Hansson och saker som hon har, så är det också hennes konstverk som hon har liksom utgått ifrån och gjort bilder och så. Och sen skrivit en historia som är supergripande, men som inte är så mycket text, utan det är liksom ganska korta så, textbitar, och så är det mycket så här, mellan raderna och mycket bilder man kan stanna upp och fundera på. Så, så jag tänker att den passar nog bra även för elever som inte har, läser tjocka tegelsen och så. Så vi började prata om det, de var superintresserade, och så berättade jag att de har vunnit Augustpriset. Och de sa, vadå Augustpriset, vad är det för något? Så fick jag ta fram en bild på honom, och de bara, han ser ut som en pingvin! Man bara, ja, kanske lite. Så började vi prata om Strindberg och så. Då flera av dem sa, nej, nu måste vi fixa hit böcker av Strindberg, vi måste läsa honom. Jag tänker, ja visst, du kan försöka om du vill, men liksom, det finns ingen info ut av det här, men liksom.
Men du måste göra det.
Det är klart att jag ska göra det. Det är klart, du vet, jag kommer fixa det, för att det är klart att det är gött att få testa på det när man går i mellanstadiet, och sen kommer man tillbaka hit på riktigt och få, så. Men att få bläddra en sån bok och få se att det finns, jag tror att det är viktigt, för att det kan också vara vägen in i den här köttbitskunskapen. Liksom så.
Ja, men absolut.
Några kommer nöda loss på det.
Ja, och jag kan säga att jag har en kollega på den här skolan som berättar, det är en helt underbar historia, att när hon var 10 år så smygläste hon Hemseborna i smyg för att hon trodde att det var förbjuden litteratur.
Just det, precis. För man bara, det här är inte för barn. Nej, precis. Ja, men jag det. Ja. Det är superviktigt. Apropå det, så ska jag gå en kurs på distans från Stockholms universitet den här våren om barn- och ungdomslitteratur.
Jaha.
Med inställningen att jag inte bryr mig så mycket om litteratur just för barn och unga. Nej, no, det är just, absolut.
Ja, men det är klart att du gör. Du är ju...
Men jag vill också gå utanför dem.
Men vad bra. Men det har ju hänt mycket sen vi sågs, och en sak som vi sågs, det är ju att vi har läst Göteborgsposten.
Man ska inte läsa Göteborgsposten om man vill ha hälsan i behåll.
Nej.
Är min inställning till livet.
vi har ju faktiskt slutat prenumerera på Göteborgsposten.
Det gjorde jag för länge sedan.
Ja, men det är länge sedan. Men vi gjorde det för att min kära make sa att, varför ska du vara arg varje lördag? Det verkar ju skitdumt.
Alltså verkligen. När jag var student så prenumererade jag på Göteborgsposten. Kostar 700 kronor per år. Det är ingenting. Kostar 2 kronor per avsnitt. Eller per nummer, för 365 dagar om året. Fullt medlemskap. Så. Jag valde ändå att sluta. För 2 kronor om dagen betalar jag för att bli förbannad och bara irriterad. Och det är så här, det kan jag göra gratis. Liksom.
Ja, men nu, men absolut. Men nu har vi i alla fall läst Göteborgsposten.
Ja.
Ja. Det är nämligen så att det är en professor i national... ekonomi.
Hopp.
Som heter Magnus Henriksson.
Mm.
Och han är då vd för Institutet för näringslivsforskning.
Och han är en av de nya krönikörerna i...
Nej, han är inte krönikör.
Han är inte det.
Nej. Utan,
han är intervjuad.
Han är intervjuad av en av de nya krönikörerna som är Lärarnas Riksförbunds tidigare studentordförande Isak Skogstad, som numera är lärare och då inte kan vara studentordförande längre.
Nej.
Men han är också krönikör på Göteborgsposten.
Just det, så är det. Och han har intervjuat den här personen.
Men han
så,
har i alla fall intervjuat professor Magnus Henriksson. Och rubriken heter Pedagogerna tiger ihjäl kritiken. Och då är det ju nämligen så att Magnus Henriksson har
tillsammans... Paus, om man är förälder känns det som att ja, det där har jag alltid misstänkt. Det har jag alltid anat. Jag har fan alltid trott att det varit så. Det är det man tror, att det är en liten inskränkt grupp människor som inte kan ha riktiga diskussioner för att alla bara håller varandra om ryggen. Det är inställningen till lärarna. Ja, det är därför en väldigt tacksam rubrik. För det bekräftar någonting som folk tror. Så läser du inte texten tänker man, ja, jag hade rätt, lärarna suger. Så kan man gå vidare.
Ja, och det, dessutom så står det ju faktiskt inte lärarna utan det står pedagogerna. Och frågan är om man syftar på pedagogerna som är, liksom, alltså som är akademiker under ämnet pedagogik eller om man syftar på lärarna.
Jag tror inte han vet skillnaden bara.
Nej, men det kan vi ju också diskutera. Men i alla fall, saken är ju den att han är ju då... nu tappar jag bort mig, bara för det. Han har skrivit en bok. Han har varit redaktör för en bok som heter Kunskapssynen och pedagogiken. Och den har han skrivit tillsammans med Inger Enqvist och ett antal personer som är akademiker i första hand. Martin Ingvar, han som forskaren. Och så vidare. Och gemensamt för alla dem är ju att de är ganska så strikta i sin kunskapssyn, skulle jag säga. Att man vill ha, det var bättre förr, kan man väl säga, om man är det är den slutsatsen de drar, att allt var bättre för. Om man drar det, nu har jag inte läst boken utan jag har läst den här intervjun och jag vet vad Inger Enqvist och Martin Ingvar har skrivit tidigare. Men jag tycker det är intressant utifrån hur den här artikeln är upplagd, eller hur?
Den är väldigt fascinerande för att det är en del ganska intressanta frågor som jag undrar, som hade varit intressant att liksom ställa till vem som helst. Om man går bort från sig, boken och sådana grejer och så. Så kan man prata om att liksom så här, ja, men kunskapsresultaten har fallit under lång tid, men samtidigt går det bra för Sveriges ekonomi och vi har lika mycket innovation och så. Hur hänger det ihop? Det är en fråga som man verkligen på riktigt hade funnit borra i.
Mm.
Det är en superintressant fråga. Det har varit intressant att fundera på så här, hur fungerar lärarrollen i den svenska skolan idag? Alltså, det skulle man verkligen så här, kunna lägga ett liv åt att studera och inte slösa bort en enda sekund. Liksom, vad är funktionen av skolmarknaden och vad är det för effekt på skolan och så. Det är liksom så här, på riktigt bra frågor. Vilka reformer måste prioriteras och sådana saker. Det är jättebra frågor och det är liksom en bra så här, grepp. Det här är det som man behöver prata om när man pratar om skolan. Jag skulle vilja göra en tabell av det här och liksom de här frågorna. Bara skicka ut till alla skolmänniskor som finns. Så man kunna sammanfoga liksom, så här, vad säger 1000 personer om det här. Inte så här, i sig staplar och så, utan bara konkreta ord och meningar. För det är på riktigt bra. Jag tycker alla lärare borde i personalrum prata om de här frågorna. Men istället ställs till en nationalekonom. Och det är inte alls så att han inte har någon idé om skolan. Absolut inte. Men generellt sett så har jag haft lite svårt för, alltså, nationalekonomiska perspektiv på annan liksom, så här, humaniora. Jag vet inte om nationalekonomi är humaniora eller inte. Ja, kanske på ett sätt, jo, men de är ändå så här, kvantitativa metoder. För man ser saker på ett annat sätt. Man ser saker så här, liksom, vad kan man bevisa, vad kan man inte bevisa. Och vad är liksom, mitt perspektiv och så. Jag kommer aldrig glömma liksom, när jag var på min presslanseringen av någon sorts bok som är skriven av en nationalekonom om skola, där perspektivet var att man har jämfört så här, elevresultat, vilka lärare har de, deras lärares utbildningsbakgrund och kön och så. Och kommit fram till att liksom, så här, manliga elever behöver manliga lärare. Manliga elever som har kvinnliga lärare får sämre resultat. Så. Manliga elever som har lärare som själva har dåliga resultat, de har sämre resultat. Alltså ska vi ha de manliga lärarna som har högre betyg, de ska bara undervisa manliga elever. Det var liksom den sorta slutsatsen man kunde dra. Om man blev så här, på riktigt, har du skrivit en bok om det här? Är det, det här, är det så här liksom det går till när man håller på med nationalekonomi? Okej, det kanske funkar med pengar. Men i den delen av världen där vi jobbar med liksom människor och så kan man inte ha ett sånt perspektiv. Och det är min fördom, för jag är inte så insatt i nationalekonomi, jag bryr inte om det. Men jag tänker att liksom, det säger någonting om metoderna i det skråt. Och därför tänker jag så här, varför i hela världen skulle en nationalekonom vara den som är bäst lämpad på att svara på de här frågorna? Hur fungerar lärarrollen i svenska skolan? Herregud vad många människor det finns som har kunnat avge intressanta svar på det. Jag är inte säker på att det här är rätt person.
Ja, men det finns ett problem från början, för att här är det då ytterligare en person som har skrivit en bok eller redaktör för en bok som ska konstatera att det är någon annans fel. Alltså det är en fokus på vad är felet i svensk skola. Ja, och någonstans där kan vi väl börja att säga, när har vi boken om okej, här är problemet, så här löser vi det. Och de tycker ju att de har en lösning, men lösningen är ju på något sätt att vi ska få en annan andra läroplaner. Och det vet ju både du och jag som har läst lite mera pedagogisk forskning och lite mera kanske utbildningsvetenskaplig forskning, att just läroplanen är ganska ointressant när det handlar om hög måluppfyllelse.
Ja, verkligen.
För att läroplanen är ju det som är politiskt styrt. Det är ju det som egentligen vad den innehåller. Den innehåller olika saker beroende på vad som är liksom, vad kunskapssynen just nu i landet har, och det kommer inte att öka eller minska någon måluppfyllelse i sig. Nej. Utan det är ju liksom bara innehåll. Alltså man är skitduktig i Kina på det som de har sagt att man ska vara bra på.
Men skulle man kunna säga att det som är koppling där mellan USA, för att i läroplanen definierar man målen, så definierar man lågsatta mål, så kan man liksom, eller så här, frukt som är liksom lågt hängande, så kan man högre måluppfyllelse, medan om man definierar en komplex läroplan så skulle man kunna liksom så. Den, på det sättet är det kopplingen där. Men faktiskt kunskapsutvecklingen, vad är det vi lämnar med elever, vad de kan, vad de lär sig, det har inte mycket med läroplanen att göra, utan det handlar snarare om andra faktorer. Så.
Ja, men
så är det absolut. Det som är fascinerande i det här, och som är så himla typiskt, tror jag, är att liksom, han har till med ingången att han var så himla nöjd med sin egen skolgång, för han hade lärare som öppnade dörrar för honom och han ville att alla ska vara det så. Det där är någonting som är superfascinerande, för att man måste ha respekt. Vi som har en annan ingång till det, som en professionell ingång vid sidan om en egen anekdotisk ingång till liksom skolan, så. Vi måste ändå ha respekt för att det är en jättestark drivkraft och en motivation för att bry sig om skolan. Och vi kan inte skriva av folk som inte liksom bryr sig om det, men det är inte en biljett för att kunna kalla sig expert på skolan.
Nej, och jag tycker att det är bra att han tycker om skolan.
Det tycker jag absolut också.
Men jag tycker att jag skulle vilja säga en sak. För jag har nämligen en väldigt lik alltså jag känner igen mig i det han skriver. Att han har gått på en liten skola, han gick naturvetenskaplig linje med riktigt bra lärare. Ja, hade jag med. Ja. Och det var kunskapsfokus och det öppnade många dörrar. Ja. Hade jag inte gått det, så hade jag inte suttit här idag. Så enkelt är det. Men vi måste också komma ihåg en sak som är väldigt viktigt. Att skolan är ett spegling av det samhälle man lever. Och det samhället som jag levde i början på 90-talet, innan New Public Management, innan skolmarknaden, innan samhället hade glidit isär, innan, alltså det finns en väldigt, väldigt massa olika faktorer i som gör att det är omöjligt för mig ur ett professionellt och liksom vettigt perspektiv att jämföra min skolgång med den skolgången vi har idag. För att för att man ska vara relevant så måste man angå sitt samhälle.
Just det.
Och jag kan inte angå mitt samhälle med en 90-tals pedagogik eller 90-tals idé om ett samhälle. För det samhället har vi inte längre. Nej. Och en bra skola är en skola med en undervisning där undervisning får stå i centrum.
Just det.
Och undervisning står inte i centrum i svensk skola. Det är liksom inte så här, det krävs ingen raketforskning för att räkna ut det.
Nej.
Och det säger ju lite alltid möjligt. Alltså jag har idag, eller alltså bara en sån här jätteenkel sak när man planerar och lägger undervisning. Att man har en studiedag då första dagen man kommer tillbaka för att man ska kunna träffa och prata ihop sig och planera. Jo, men då råkar man glömma bort att vi håller ju på med undervisning här. Det är ju det vi sysslar med. Så istället så lägger man in en HLR-kurs. Så jag lär mig mun-mot-mun-metoden och starta hjärtan och sånt igår inför terminstart. Och jag känner liksom att skitbra att jag kan HLR. Det behöver alla på alla arbetsplatser. Jag behöver inte lära mig det dagen innan jag ska möta mina elever. För att då har man inte undervisningen i centrum.
Absolut inte. Alltså det är tid som liksom är avtalsstrukturellt. Så där är det en del av de timmarna som är avsatt för alltså fortbildning. Så måste man verkligen fråga om det är relevant fortbildning att lära sig det. Det är det inte alls.
Ja, det kan du.
Nej, alltså det finns en facklig dimension och sen en APT-dimension. Ah. På samma sätt som att vi har brandgenomgångar. Så vart finns liksom permar, vem är ansvarig för det här? Och så. Ja, absolut. Det måste vi ha koll på. Det måste vi uppdatera för att funka som myndighet. Det är inte det som är mitt jobb. Samma sak kan naturligtvis med HLR, det stämmer helt och hållet. Och på det sättet så finns det en superrimlig kritik i den. Men den kritiken försvinner lite grann i att liksom Jag tror att det är inte riktigt det som kommer fram i det. Det är samma
sak. Men han har inte den kritiken, för hans kritik ligger i att det här är min kritik. Han drar ju snarare slutsatsen i att vi kan inte mäta tillräckligt bra.
Nej, precis, för det är alltså nationalekonomiska arv. Han bara, jag vill mäta mer, jag vill mäta bättre. Ja. Det är det som jag pratade om förut. Jag tror nu att han någonstans kommer ifrån det här kunskapsfokuset som fanns när han växte upp. Det finns inte kvar, kan han se. Eller ana i alla fall, och det känns dåligt så. Det finns en annan sak i nämligen hans kritik mot att liksom, det finns inga pedagogikforskare i Sverige som vi diskuterar där med honom.
Nej,
upplever han. För att han är inte en automatisk biljett in i liksom pedagogikinstitutioner bara för att han har skrivit en bok om skolan.
Nej.
På samma sätt som att om jag skriver en bok om nationalekonomi så kommer jag antagligen inte ha massa professorer som vill debattera med mig. Jag tror att det funkar så. Jag vet inte. Jag har bara en känsla av att det, liksom,
vi
hänger ihop med det.
Alltså på riktigt. Ja. Tänk om vi skulle skriva en antologi där du och jag skriver texter om nationalekonomi och kritiserar den.
Det är så här dåliga saker börjar. Det är asbra. Vi kan inte bara skriva, vi gör en antologi om så här, typ 10 olika kunskapsområden som vi inte kan någonting om. Och så bara definierar vi in det utifrån egna erfarenheter. Jag är med på den grejen. Jag tror ändå så här att det finns en poäng i det. Min erfarenhet av liksom pedagogikinstitutioner, akademin, den akademiska aspekten av det är precis likadan. Att det, liksom, det finns ett enormt sådär, här tycker vi alla så här, här håller vi alla ihop.
Ja, men det, och det är ett helvete.
Ja, när jag skrev mitt examensarbete så var jag helt klar, det var godkänd och helt fint. Jag fick kritiken av min examinator. Du har lite för många referenser till professorer på andra högskolor och universitet. Alltså de här, en del av de här sakerna som du skriver här, finns det Våkare i Göteborg som har skrivit också? Kan du inte bara lägga till lite referenser till den här och den här och den här och den här? Då kommer det se lite bättre ut. Och jag tror att det är ganska talande för hur liksom pedagogik och så här, liksom lärarutbildningsinstitutioner fungerar. Men det är inte alls samma sak som att det funkar så bland 300 000 yrkesverksamma lärare. För här är grejen. Avståndet mellan liksom, institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet och alla andra universitet runt omkring i Sverige, de är hur många som helst nu, och de yrkesverksamma lärarna är ljusår ifrån varann. Det är inte alls samma kultur, det är inte alls samma influens, det är inte som att liksom, det ena påverkar den andra särskilt mycket alls.
Nej.
Eller så, tyvärr, det är så. Så liksom, den kritiken som man för fram här, som ändå är en av 4-5 frågor där, den läses
till
av,
lärare.
Alltså, av Göteborgspostens 100 000-tals något sånt liksom, läsare. Och det är så här, de tror att det här handlar om hur lärare beter sig. Om hur skolan utvecklas. Och så. Det är en enormt missuppfattning som man bäddar för. Och jag är inte säker, det här kanske blir konspiratoriskt. Jag är inte säker att det är ett misstag som görs utan att tänka sig för.
Nej, men för det finns ju ett problem i att han drar slutsatsen att lära. Alltså, att man som nationalekonom vill diskutera skolan. Vi var ju dumma naturligtvis. Det är klart att man vill eftersom det har ett ekonomiskt aspekt i det.
Självklart.
Och att det är klart att man som medborgare vill diskutera skolan.
Det är, och klart, det är att självklart att man som nationalekonom också är det om vad välfärden används. Alltså så.
Precis. Men att dra slutsatsen att lärarutbildningen är lösningen till bra lärare blir ju så konstigt så att man svimmar. För då får man ju snarare stanna upp och tänka så här, okej, hur ser det olika lärarutbildningar? Det finns bättre och sämre lärarutbildningar. Det finns massor med kritik mot lärarutbildningen. Den kan vi de facto liksom, ja, det finns. Och vi kan liksom analysera den och det ser olika ut på olika ställen och den är bättre och sämre på olika ställen. Men, sen så måste vi också stanna upp där lite i den kritiken. För att det är ju inte så att när du går ut från alltså, ett yrke, vilket som helst, så är det så här, nu går jag ut, nu är jag lärare, nu har jag alla mina verktyg i min verktygslåda som jag behöver för ett långt lärarliv. Utan jag måste ju hela tiden förvärva nya kunskaper.
Ja,
och hela läraryrket går ju ut på att jag utvärderar och omvärderar min praktik varje dag, hela tiden.
Just det.
Och det är ju här som svensk skola brister. Och det där har ju inte han förstått överhuvudtaget, att det som är bristen i svensk, det som OECD har förstått med fullt med nationalekonomer, hela OECD är ju bara nationalekonomer. Det de har förstått är ju att för att få en bra skola så måste man se till att lärare hela tiden är i ständig utveckling. Och det är inte svenska lärare. Det har man ju konstaterat. Och man förstår inte riktigt fortfarande, trots att de har skrivit in kollegialt lärande numera i läroplanen, hur man ska få det här att funka. För att vi har en massa förvaltningar som inte förstår att styra skolan.
Nej.
Och vi har en massa rektorer som försöker styra skolan, men eftersom de inte har förvaltningarnas stöd så funkar inte det. Och plus att vi diskuterar istället i Sverige skolmarknaden, som vi någonstans måste konstatera är ett jävla skit.
Ja, ja, visst, absolut. Och det är väl det han pratade lite om också. Mm. Alltså, det finns ganska mycket intressant där. Jag lägger en länk till den intervjun på vår hemsida så kan man ta och läsa den i sin helhet. Mm. Vet du vad vi borde göra? Vi borde göra så att vi borde bjuda hit den här professorn i nationalekonomi som heter så mycket heter som Henriksson. Magnus Henriksson. Mm. Vi vill gärna ha med honom i podden. Vi gör en shoutout här så...
Ja, han vill diskutera. Det här.
Ja, men han vill diskutera med pedagogerna. Jag tror fortfarande att det är de på institutionerna. Men om vi utgår från att det är andra pedagoger. Vi tar gärna den diskussionen. Inte för att värsta debatten, utan för att det är intressant att verkligen höra vad han har att säga.
Absolut.
Utifrån hans perspektiv. För att du och jag kan ingenting om nationalekonomi. Och det har varit jätteintressant att koppla in det med det som du och jag har. Alltså, och alla andra lärare har det naturligtvis. På liksom så här, om expertis om skolan. Han pratar om en ganska intressant grej. Apropå det här med liksom frågan... Hur kan det vara att vi har så många startups och innovation och allt det här, bla bla bla, och att vi ändå har fallande kunskapsresultat?
Mm.
För då börjar han förklara att liksom startup-företagen är en ganska liten del av ekonomin. Man kan inte se det som att det är liksom representativt för hur skolan är eller inte. Där bidrar han ju med någonting utifrån sin expertis.
Mm.
Som är superintressant, som skulle vi gärna vilja prata mer om.
Mm.
Så vi gör så att vi skickar en öppen inbjudan. När som helst, var som helst.
Först är vi faktiskt väldigt kritiska och sen så...
Visst. Men man kan vara kritisk utan att vara osams.
Ja. Oh ja,
det kan man gott väl vara.
Oh ja.
Det hade varit intressant att prata mer om det.
Mm.
Så, annars är det dags att börja runda av det här avsnittet, Karin. Det är gött att vara tillbaka. Känns som att direkt är julledigheten lite längre bort än vad den var för bara en timme sedan.
Eller hur? Och som ni har längtat, tredje året är vi inne på nu då.
Du, tredje året, vi får se.
Nej,
om
vi är inne på fjärde året.
Vi har gjort tre år. Vi har gjort tre hela år. Just det. Vi är inne på fjärde året, vi får se om det blir bättre eller sämre. Tiden får utvisa. Kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss ännu en vecka.
Tack, hej då! Det här är Skolsverige.